Värvet görs i samarbete med Acast.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Värvet sponsras av SAS Eurobonus och SAS Eurobonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta unnar jag mig en lunch, men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar, så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp, men får jag poäng på allt, överallt? Jag får ju inte det, och det är dumt, för visst, Eurobonus kan användas till resor, lounger och uppgraderingar, men otroligt mycket mer, som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu, mellan 23 april och 5 maj, får du 5 000 Eurobonus extra poäng om du ansöker om ett SAS Eurobonus Mastercard kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SEB Kort Bank AB, där effektiv ränta är 19,27%. Vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på saseurobonusmastercard.se. saseurobonusmastercard.se. Tack SAS Eurobonus och SAS Eurobonus Mastercard. Värvet sponsras av Nasonex, Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray vid allergisk snuva, samt av webbplatsen beanoutsider.se. Allt tyder på att människan, hur moderna vi än är, mår bra av att vara utomhus. Det finns forskning som stödjer det, men för att vara på den säkra sidan gjorde gänget bakom Nasonex en undersökning som till exempel visar att 7 av 10 av oss säger att vi absolut vill vara mer utomhus, men att vi är mer inomhus än någonsin. Och är man då pollenallergiker, ja då drar man sig kanske för att vara ute på våren och sommaren även om man vill vara där. Snuva, nysningar och klåda är ju jättejobbiga symptom, och har man dem men inte vet vilket läkemedel man ska använda, ja då finns det ett test på beanoutsider.se. Där finns också massa fina tips på vad man kan göra utomhus om man är ovan. Och jag ska också tillägga att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenn allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror du var gravid eller ammar, eller om du planerar att skaffa barn, har en obehandlad infektion i näsan, nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får du ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med kortison ska du kontakta läkare. Använd ej i mer än 3 månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se.
Det bara låser sig och du känner bara panik. Jag har haft mycket lättare att tillgå, att komma till punkten där man faktiskt säger att jag behöver hjälp. Och att det inte är något skamligt. Du kan behöva hjälp för dina fysiska problem, men du kan även behöva hjälp för dina psykiska. Det är inget konstigt.
Du, Petra Haberg, igår lyssnade jag på P1 när jag stod och lagade mat. Och då var Reine Brynolfsson, din kollega, där och pratade om en idol i det utmärkta programmet Kulturlivet i P1, nämligen Ernst-Hugo Järegård. Mm. Om du skulle göra radio om någon sån där kulturperson som har betytt mycket för dig, vem hade du valt då?
Ja, det är väldigt svårt. Det finns väldigt många, men jag skulle välja skådespelerskan Ulla Sjöblom.
Aha, okej.
Okay. Som var min lärare.
Just det.
På det som på den tiden hette Scenskolan, nu heter det Teaterhögskolan. Så småningom blev vi även kollegor. Där jag började min skådespelarbana i en fri grupp som heter Skånska teatern nere i Skåne.
Just det.
Malmö och Landskrona. Och vi blev även faktiskt ganska nära vänner. Hon har lärt mig väldigt mycket och var en otrolig inspirationskälla. Så att om henne skulle jag göra det då i sådana fall.
Mm. Går det att sätta ord på vad hon lärde dig?
Ja, hon talade ju alltid om ABC. Du ska lära dig stå, gå och prata. Hon var en stenhård lärarinna. Jag har ett minne som säger en del. Vi höll på en period på scenskolan med att hon regisserade Tartuffe av Molière. Och på den tiden så gick vi även lördagar halva dagen, så hade vi på schemat. Och vi repeterade och sen var vi klockan 3, så var det liksom nu är det helg, nu ska vi ut och vi var ju unga på den tiden. Nu är det kul, ut och dricka bärs. Och då kom jag ihåg när hon sa till mig och en av mina klasskamrater, Peter Oskarsson för övrigt, mycket fin regissör. Haber och Oskarsson, kvarsittning.
Mm-hmm.
Va? Tänkte jag. Ni har inga huvudord. Ni har inga sluttoner. Nu går vi igenom varenda replik i hela pjäsen. Så gick vi igenom varenda replik om och om och om igen. Med vad som var huvudordet, vad vi tänkte på, vad vi ville med repliken. Och framåt kvällen när vi var helt slut, då bjöd hon oss på krogen.
Okej.
Det är ett exempel på hur stenhård hon var med det här med språket, lyssnandet på scenen, agerandet och så. Hon var en fantastisk lärare. Den där lördagen lärde jag mig mer än på länge. Det var otroligt givande.
Du hade kunnat skita i de andra 2 åren av scenskolan och bara ha den lördagen? Nej, inte riktigt kanske, eller?
Inte riktigt. Jag slutade faktiskt efter 2 år. Vi var några som hoppade av för att det var liksom storm och drang. Så att vi drog ner till Skåne och bildade Skånska teatern.
Mm.
Därför att vårt tredje år såg inte särskilt intressant ut och då gjorde vi det. Vilket naturligtvis det blev ju ett jävla liv och uppror och allt möjligt. Men vi gjorde det i alla fall. Så jag har inget intyg på att jag är skådespelare.
Ja, just det. Mm.
Men jag är det i alla fall.
Du har lyckats hanka dig fram ändå, ja.
Jag har hankat mig fram.
Ja. Knappt myndigt tog han sig alltså in på scenskolan Peter Haber, som blivit en av våra mest älskade skådespelare med filmroller som Sunes pappa i Tomten är far till alla barnen och 100 roller till. Men mest av allt förknippas han kanske med den kommissarie han spelat i ganska exakt 50 långfilmer. Och varför just den figuren inte nämns? Ja, dit kommer vi. Varsågoda, här i Värvet med Peter Haber. Men det där som hon var på dig om då, med huvudordet och vad var det nu med slut?
Ja, sluttoner, alltså att verkligen sätta punkt eller markera ett utropstecken. Därför att vi behärskade inte språket på det sättet som hon tyckte att vi borde lära oss att göra.
Mm.
Och det är otroligt viktigt. Att du verkligen menar det du säger i en replik.
Och om man då har förstått texten man framför, då hör publiken det? Är det så?
Ja, det är, det är förhoppningsvis. Det är ju det som är målet. Mm. Om du vet vad du säger så förstår publiken. Det tycker jag är ett problem väldigt mycket i dagens läge. Att, jag ska inte kategorisera och säga alla, men väldigt många unga skådespelare spelar så att säga ifrån sig replikerna. De genom att tala fort och försöka vara så inom citationstecken naturlig som möjligt i rädslan av att bli teatral. Men jag tror inte på det. Jag tycker inte det fungerar. Ibland sitter jag och tittar på vissa tv-serier och jag vet att jag har väldigt bra hörsel. Jag har gjort hörseltester av olika skäl några gånger. Och trots hörlurar och rock'n'roll så har jag en väldigt bra hörsel. Men jag märker att jag sitter och hör inte vad de säger. Därför att de så att säga spelar ifrån sig repliken istället för att bada i repliken. Och inte vara rädd för att det blir en förhöjning. Film och teater är en förhöjning av verkligheten. Och det är det jag tycker är vackert.
Mm.
Förstår du vad jag talar om eller låter det flummigt?
Nej, jag tycker det är, it makes sense. Och samtidigt så är det ju lite det som svensk film och tv har fått kritik för. Kanske inte nu på senare år då, eftersom den här nya generationen då eventuellt underspelar. Men att det blir så himla artikulerat för att man är van vid Dramaten.
Ja, det är ju fel åt andra hållet naturligtvis. Mm. Men jag menar, ja, det gäller att hitta den gyllene medelvägen.
Mm.
Veta vad du säger, mena vad du säger och inte tänka på att det ska vara tydligt. Men vet du vad du säger och menar vad du säger så blir det tydligt.
Mm. Fanns det andra saker som du... vi gör så här istället. För jag tänker, jag har nämligen en fördom om dig som vi får se ifall den stämmer.
Mm.
Men, eller jag har väl säkert flera.
Säker,
ja, jag har
säker.
Något gäng. Ja. Ja. Men, och ett par av dem kommer komma fram nu. Nej, men jag har fått för mig när jag har liksom läst på om dig om att du förstod tidigt att det var det här du skulle göra.
Ja, det gjorde jag.
Ja.
Jag förstod det väldigt tidigt. Min omgivning förstod det nog tidigare än jag.
Okay.
Alltså redan när jag var litet barn så sa min tyska farmor, alltså han kommer att bli skådespelare.
Mm.
Men när jag var ung grabb i Södertälje där jag växte upp och det kom ett meddelande i ett sånt där högtalarsystem som hängde i varje klassrum att ni som har lust att vara med och bilda en amatörteater är välkomna dit och dit då och då. Och jag minns det där ögonblicket faktiskt. Jag minns det fysiskt nästan. Att det var som en slags självklarhet. Det var inte någon, ja det vore en bra idé, som någonting nytt, evreka, vilken idé. Utan det var bara fullständigt självklart att jag gick dit.
Ja, du hade bara väntat på det på något sätt?
På något eller? Sätt hade jag undermedvetet väntat på att någon skulle föra in mig på rätt spår.
Mm. Vad var det för väder?
Vad det var för väder då?
Ja. Jag sa på vägen hit att vi inte skulle prata om väder. Det var
lugnt. Jag minns inte vädret så mycket. Jag satt mest och funderade på hur jag skulle hitta till det där klassrummet så att jag verkligen kom i tid och var först på plats. Liksom. Jag ville visa mitt intresse.
Mm.
Men det var väl skitväder som vanligt antar jag.
Alltså.
Ja, det är ju oftast det i det här landet tycker jag.
Men jag tänker mig också, för det är ju... alltså, jag kommer då från Strängnäs. Södertälje ligger halvvägs till Stockholm då. Och jag vill minnas att det var liksom som en grå... Det var bara som en grå dal man åkte igenom. Mm. Alltså Södertälje, när man skulle till Stockholm. Alltså, idag tänker jag att Södertälje kommer med vissa andra konnotationer. Men vad var det för plats när du var liten grabb där?
När jag var liten grabb, då var det ju en väldigt söt stad med gamla trähus och jag minns jag läste någon roman av Rudolf Wernlund, han säger man åkte till Tälje och badade och vid havsbadet och sådär. Sen någon gång på 60-talet så, och det här minns jag också faktiskt, att det var en färgaffär. Den hette Nilsson och Lutman, kommer jag ihåg. Den brann. Och det var ju en sån här farlig brand eftersom det var massa kemikalier och allt möjligt som de hade. Så att, och vi stod uppe på toppen på något berg i Södertälje och tittade på den här branden. Och efter det så revs hela allting och så blev det liksom de här rekordåren. Man byggde betong istället.
Konsum, va?
Ja, och Kringland, det stora varuhuset och allting. Där förändrades hela staden på något sätt. Mm. Så att jag bodde där tills jag kom in på scenskolan. Och då var jag väldigt ung. Jag var ju faktiskt bara 18 år. Så jag var en ung skådespelarelev.
Mm. Men hade du gått färdigt gymnasiet då?
Ja, jag gick gymnasiet mot min egen vilja, därför att jag var så bestämd på vad jag ville bli och tyckte inte att jag behövde något gymnasium. Men mina föräldrar sa att det är alltid bra att ha någonting att falla tillbaka på, som de uttryckte det. Så att jag gick gymnasiet och det gick ganska bra ända tills jag hade kommit in på scenskolan. Vilket jag visste på våren, och då hade jag ju en termin kvar på scenskolan, eller på gymnasiet. Och då rasade betygen, för jag liksom, jag sket i det bara.
Mm.
För jag visste vad jag skulle göra nästa höst. Då skulle allvaret börja.
Det är intressant det där med, jag har en känsla av att jag, nu är min son bara 14, men jag har en känsla av att jag också kommer behöva säga att det är bra att ha någonting att falla på, tillbaka på.
Ja.
Har du sagt det till dina barn?
Nej, det har jag faktiskt inte sagt. Men mina barn är det så att vi har en gemensam son. Han är 27 år. Han håller inte alls på med det här. Han håller på med helt andra saker. Men min dotter som bor i Göteborg, var det så att hon ringde för ett bra antal år sedan. Och så svarar jag i telefon och så säger hon: "Hej pappa, stör jag?" "Nej älskling", säger jag, "du stör aldrig. Vet du vad som har hänt?" "Nej", säger jag. Du kan ju förstå vilka tankar jag hade. Att det var väl kanske lite tidigt att bli med barn. Men jag lovade att stötta dig på alla sätt och vis. Men det var inte det. Utan hon sa: "Jag har kommit in på Teaterhögskolan i Göteborg."
Mm.
Och jag hade inte en aning, inte en susning om att hon hade överhuvudtaget sökt.
Okej.
Okay. Och det tyckte jag var stort. Det hade hon inte sagt till oss.
Nej.
Därför att hon antagligen visste också att skulle hon komma hem och berätta att jag har sökt och jag har misslyckats, så skulle jag väl säga: "Men Nina, det finns så många underbara yrken du kan ägna dig åt. Du kan öppna en blomsteraffär, du kan bli läkare, du kan bli allt möjligt utan att bli nagelfar i pressen och nedskriven och hittan och dittan." Och det tror jag hon ville undvika.
Det snacket
från mig. Mm. Så att hon sa ingenting, så att jag har aldrig behövt säga det till Nina.
Okay.
Hon blev skådespelerska och nu är hon på Folkteatern i Göteborg.
Mot din vilja?
Ja, men nu stöttar jag henne till fullo.
Okay.
Och så vet jag att jag är jävig, så jag kan inte säga vad jag tycker om henne, men jag tycker hon är jättebra.
Mm.
Det tycker jag faktiskt.
Mm. Hon har ju premiär här under våren i Quasimodo, eller vad
var
det?
Ja, precis. Mm. Precis, Jens Olin som sätter upp en variant av Ringaren i Notre Dame.
Mm.
Det ska bli väldigt spännande att se.
Men tillbaka bara till Södertälje lite, för att jag tänker mig att det går inte att tänka på ungefär din generation av Södertälje utan att tänka på Björn Borg.
Nej.
Men det känns ju också som en väldigt industriell stad. Var, liksom, var får en 12-åring input att wow, det finns teater?
Ja. Alltså väl, en sak som betyder väldigt mycket var ju att vi hade ju tv-teatern.
Mm.
Varje måndag visades det ju faktiskt en föreställning. Och det var otroligt inspirerande. Vi satt bänkade hela familjen. Min pappa som kom från Tyskland hade varit scenograf och porträttmålare och konstnär överhuvudtaget. Men han hade varit scenograf huvudsakligen på opera i Tyskland. Men så det fanns liksom med i bagaget. Sen vet inte jag hur det är med DNA och alla sådana saker. Men min svenska morfar som jag aldrig har träffat var från början skådespelare. Blev sen producent, journalist, författare. Och tydligen längre bak i släktbanden finns det folk som har hållit på med teater. Har haft ballettensembler och även spelat teater. Så att det kanske fanns i mitt biologiska system. Mm. Sen var ju Södertälje, naturligtvis var det en industristad. Man pratat med några skådespelare som kommer från Västerås. Och Södertälje och Västerås var ju ganska likartade. De hade en stor industri. Vi hade Scania Vabis. Västerås hade ASEA. Det var i bägge städerna de första raggarbråken kom mellan invandrare och raggare. Den här arbetskraftsinvandringen vi hade i Södertälje. Det kom folk från forna Jugoslavien, Italien. Men det här med teater, mycket kom det ju genom pappa och min mamma som kanske hade haft ambitionen att bli skådespelerska, men aldrig blev det. Hon blev bankkassörska. Men vi pratade ofta om det. Mm. Och sen var ju Södertälje, precis som Västerås, vad jag förstod, i grund och botten en ganska trist stad. Alltså det, många ägnade sig ju åt hockey. Jag kunde inte stå på ett par skridskor. Många ägnade sig åt hasch som kom.
Det hade du kanske kunnat...
60-70-talet.
Det hade du kunnat testa kanske.
Jag testade det och det kände jag att det här var inte riktigt min grej. Och så fanns det teater. Det fanns olika amatörteatergrupper. Mm. Och det kände jag, det var som hand i handske.
Hockey, hasch och teater, det var de tre valen man hade hos SIO-konsulenten.
Ja, det kändes lite så faktiskt. Och jag valde teater. Mm.
Bra val så här i efterhand.
Jag tror det.
Mm. Men har du ett hockeyintresse överhuvudtaget?
Jag är inte särskilt hockeyintresserad, men jag är väldigt fotbollsintresserad.
Okay.
Jag har väldigt mycket med vårt yrke att göra där. Alltså det är samma spelplats. Men sen kan det hända vad som helst. Du vet ju aldrig. Och vi vet ju inte heller hur det ska gå. Det är väl därför både idrottsmän och skådespelare håller på med så mycket skrock och såna här saker. Alltså att vi vet ju inte hur utfallet ska bli av våra ansträngningar. Vi har alla våra förhoppningar, idrottsmän att de ska vinna och vi att det ska bli succé, men du vet ju aldrig. Du har ju ingen aning.
Har du lag? Det känns ju, nu är jag fördomsfull igen då, men med tanke på vilken stadsdel du bor i så...
Med tanke på vilken stadsdel jag bor i så är jag naturligtvis fan till Hammarby.
Ja.
Sen är jag, tittar jag hemskt gärna på Man United i England. Och faktiskt Liverpool som ju, det går knackigt för tillfället. Men det är, jag är fascinerad av den här Jürgen Klopp. Det är kanske den tyska delen i mig som... Jag tycker han verkar vara en fantastisk lagledare. Fantastisk regissör kan man säga.
Mm. Ja, just det.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince.
Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Värvet har ett betalt samarbete med Lundgrens nikotinportioner. Och det här är ett budskap som handlar om nikotin, ett mycket beroendeframkallande ämne, och därför riktar det sig endast till dig över 25 år som redan använder nikotinprodukter. Sen tidigare finns till exempel smakerna Dunge, Äng och Rimfrost. Nu har Lundgrens lanserat nästa smak som heter Kvällsbris. Kvällsbris har toppnoter av mörk mint som vilar på en bas inspirerad av naturlig tobaksmak. De kommer i Lundgrens vita stora portionspåsar och är en tobaksfri nikotinprodukt. Och vill du läsa mer om det här, gå in på more.se/lundgrens. mor.se/lundgrens. Tack, Lundgrens.
Men du, om jag skulle be dig beskriva, liksom, för du var lite inne på dina föräldrar, men vad var det för hem du växte upp i?
Ja, det var ett hem som ett ganska småborgerligt hem där ambitionen hela tiden var att bli finare än andra. Det var otroligt irriterande och i någon slags protest mot hela det här borgerliga och småborgerliga, alltså vi var aldrig någon överklass, så blev jag naturligtvis extremt vänsteranhängd. Så jag var med i Clarté och gick med i alla möjliga kommunistiska och socialistiska organisationer.
FNL?
Ja, oja. FNL-grupperna och sen har ju det där förändrats naturligtvis med åren, att jag inte upplever socialismen. Det sociala är otroligt viktigt för mig, men socialismen tror jag inte är lösningen på våra akuta problem.
Mm, okay.
Men det var ett det var en hygglig uppväxt med en del problem. Bitvis var vår familj medberoende till en pappa som drack för mycket alkohol.
Okay.
I perioder. Men ändå hade ett extremt konstnärligt intresse. Han läste, översatte dikter åt mig till svenska. Komplicerade saker, Rilke och Goethe och sådana där saker. Så att det kulturella fanns alltid som en bas på något sätt.
Okay.
I vårt hem.
Mm. Hur hamnade han i Sverige?
Han hamnade i Sverige, han kom 49, han var aldrig soldat, han hör till de få som hörde. De lever inte längre, mina föräldrar. Han var inte ens med i Hitlerjugend, vilket var ganska unikt, därför att det var ju faktiskt tvång på det. Men han var så pass sjuklig så att de lyckades få honom att slippa.
Mm-hmm.
Så han kom som mager till Sverige, bara planlöst lämnade Tyskland i ruiner. Sen på juldagen råkade han träffa min mamma av någon konstig händelse. Och sen blev han fast, sen blev han kvar i Sverige. Han hade väl från början inga planer på att stanna i Sverige, men han hade väl inga planer överhuvudtaget egentligen.
Okej.
Sen när det gäller det här med kriget och så var han väldigt svår pratade om sånt där. Alltså han ville inte gärna tala, men ibland kom det fram vilka traumatiska och förfärliga upplevelser han hade gått igenom under kriget i Tyskland.
Det där, jag intervjuade Antje Jackelén och hon upplevde samma sak. Jag vet, är hon något äldre än du kanske?
Jag vet inte.
Nej. Men hon vittnade också om det, att jag tror det var framförallt pappan som, det var otroligt svårt att få ut någonting överhuvudtaget om den där perioden. Det var liksom locket på.
Ja, det var locket på. Han fick sina ångestattacker som jag och min lilla syster. Vi förstod ju inte vad det handlade om. Nu kan jag se det. Mm. Bara en sån sak som att vi kring jul så ville min mamma gärna att vi skulle ha tända ljus. Vanliga stearinljus. Då blev han alltid väldigt svettig alltså. Mm. Med eld och sådana saker, det var det mådde han inte bra av. Men vi kunde inte prata om det.
Okay.
Jag tror att det är en generationsfråga. Man pratar inte om det. Det är som i den här filmen. En dag ska allt det här bli ditt, som vi ska ha premiär på den 3 februari. Som handlar om, en del av filmen handlar också om en sorg som inte uttrycks. Som inte uttrycks verbalt, så att man pratar inte om det. Alla vet om det, men det är någon slags filt man har lagt på det där, jag vet inte.
Mm. Och som väl också är självupplevt av Andreas, som jag förstår det.
Det är självupplevt. Mm. Han förlorade ju sin syster på en trafikolycka. Nu är det en liten pojke istället som det handlar om i filmen. Men jag menar, den generationen, i dagens läge talar vi om att man går i terapi, man träffar psykologer, terapeuter och allting sånt där. Det var ju inte en tid där man skilde sig till exempel. Nu skiljer sig ju folk.
Mm. Ja, visst.
Titt som tätt. Mm. Och det är inte så att man ens höjer på ögonbrynen. Det är så mycket som har förändrats i ganska rasande fart de senaste 30 åren, tycker jag.
Mm. Men jag tänker mig att, jag menar, om jag tittar på hur jag pratar med min pappa till exempel, så ja, men har jag en känsla, och han är väl då, nu ska vi se, 9 år äldre än du. Mycket känslor och grejer som det bara liksom tar stopp.
Ja.
Jag vet inte, jag minns
Nej.
Inte.
Nej.
Jag kan inte.
Nej.
Kan vi prata om något praktiskt istället?
Ja.
Ska du inte sätta upp den där talen? Ja. Jag hjälper dig.
Det är något slags flyktbeteende.
Kanske.
För att slippa rota i såren.
Mm. Men är du då som är 9 år yngre än min pappa och vad det nu blir, yngre än din far.
Ja.
Har du känt att du har haft access? Du jobbar ju med känslor också, så det är kanske lite lättare.
Jag jobbar med känslor, men jag har haft mycket lättare att tillgå, att komma till punkten där man faktiskt säger jag behöver hjälp.
Mm.
Att det här bra karl reder sig själv inte gäller, va? Utan att, och att det inte är något skamligt. Du kan behöva hjälp för dina fysiska problem, men du kan även behöva hjälp för dina psykiska. Det var väl en vall naturligtvis att komma över, men till slut så får man ju erkänna att det är inget konstigt.
Mm.
Det är inte ovanligt och det är inget märkligt.
Är det, när du säger så, är det kanske är, men jag antar att det kanske finns privata grejer också, men du har ju pratat tidigare om att du liksom fick scenskräck.
Ja,
är det en sån grej som du har fått hjälp med?
Ja, det fick jag hjälp med. Också rent fysiskt. Jag fick helt enkelt medicin mot det. Jag var väldigt rädd för det, för jag sa till den här läkaren att jag kan ju inte vara påverkad på något sätt när jag står på scenen. Men och det blev jag inte heller, utan det var ett medel bara som talade om för mig att nu har jag ångest, men det gör ingenting liksom. Men scenskräck tror jag är någonting som drabbar de flesta skådespelare under en period. Hur ska man beskriva det? Ja, alla som har haft panikångest vet vad det handlar om. Det bara låser sig och du känner bara panik. Sen slutade jag spela teater ett tag och så fick jag ett erbjudande och så tänkte jag, nu ska jag testa hur det går utan mediciner, utan någonting. Och då var det borta.
Mm.
Så att det kom som en blixt från klar himmel och det försvann lika fort. Och varför det kommer vet jag inte, men det är väl på något sätt, apropå Ulla Sjöblom som jag pratade om tidigare, så sa hon en gång till mig, och då var jag alldeles för ung för att förstå vad hon menar. Hon sa, det ska du veta Haber, kallar man alltid för efterna, därför att vi var så många Peter i sin skolklass.
Mm.
Hon sa, riktiga skådespelare, de vill aldrig.
Mm.
Alltså att man har ett motstånd mot att gå upp på scenen och ställa sig framför en filmkamera. Och det där motståndet är väldigt jobbigt, men jag tror att det är ganska nödvändigt. Därför att när du är 19-20 och där kring, så är det på något sätt, det är självklart. Allt är enkelt, allt ljus på mig. Jag vill spela, 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 spela. Sen kommer du till en vändpunkt där du inser hur svårt det är, vilka krav som ställs på dig. Och där någonstans i den där brytpunkten, där tror jag scenskräcken kom.
Mm.
När det visade sig att det är inte så jävla enkelt som jag trodde en gång i tiden.
Men det var ingen enskild liksom produktion eller så som knäckte dig?
Nej, det var några produktioner där det började, man började märka varför känner jag mig så konstigt emot.
Mm.
Och en produktion där det verkligen kändes, och det var så absurt, det var en jättesuccé som vi spelade 2 år på Kinateatern som heter Hotelliggaren. Det här är nog över 20 år sedan.
En klassisk fars.
Fars som fick jätterecensioner och gick i 2 år för fullsatta hus och allting. Och jag mådde jättedåligt.
Mm.
Men jag gjorde vad jag skulle, men som sagt, jag fick ju hjälp då.
Mm.
Men efter det vågade jag inte spela på ett tag. Sen började jag spela igen och då gick det utan.
Mm. Men då kunde du filma?
Jag filmade istället. Mm. Och det var lättare, så att säga. Jag hade ingen kameraskräck, men jag hade liksom scenskräck.
Men jag kan förstå det, för att jag menar, om man tänker på, jag menar, ja, statistiskt sett så tänker väl 80% av de som lyssnar nu att det måste vara det värsta man kan utsätta sig för, att gå upp och ställa sig på en scen.
Ja, det är nog en av de vanligaste sakerna folk tycker är förskräckliga. Att tala i offentliga rum.
Exakt.
Och jag menar, egentligen är ju det sant.
Mm.
Jag menar, att ställa dig på en scen och kräva att 800 eller 1000 personer håller käften och tittar på det hela tiden, det är ju en absurd situation.
Ja, precis. Jo, men om man tänker på det på rätt sätt, så att säga, så kan man ju verkligen få svindel. Och jag har ju också känt på, vilket ju är ditt, liksom, kanske det som du har ägnat mest tid åt, nämligen att bli filmad av människor. Ja. Där det någonstans i kulisserna gömmer sig 50-60 pers just nu som bara väntar på att jag ska göra mitt jobb.
Ja.
Och om man tänker på det ur den aspekten,
ja.
Ja, det är väl klart som fan att man kan få stora självan.
Jo, jag brukar säga det till folk som inte har en aning om hur en filminspelning ser ut, att här sitter vi 2 personer och talar med varandra. Men runt om oss har vi 45-50 personer som sköter sina jobb. Med ljud och ljus och allting. Så att det är ett väldigt pådrag. Och väldigt tekniskt komplicerat också. Det där blir väldigt påtagligt, framförallt när man gör komedi. För ingen får ju skratta heller. Nej, för det förstår ju ljudet. Så efter ett tag tänker man, när man håller på med komedi, är det här verkligen roligt?
Mm.
Och så börjar ju självtvivlet. Men självtvivel är jobbigt men produktivt.
Mm. Men fan, vi ska tillbaka till din farsa, hörru, innan jag glömmer bort det allt för mycket.
Okej. Okay.
För att jag är så, det här, det väcker frågor hos mig ändå. Alltså, att han då lite planlöst hamnar i Sverige. Jag antar att det låter rimligt att lämna Tyskland 49 dock.
Mm.
Men han hade alltså redan en karriär som scenograf.
Ja, det hade han. Sen kom han till Sverige och blev porträttmålare och smyglärde sig svenska, så att säga. Därför att det var inte så kul att prata tyska i Sverige efter kriget.
Mm.
Därför att du blev omedelbart klassad som om du var nazist. Vilket både han och min farfar och farmor var klart anti. Men det var inte så lätt som man tror att vara det.
Mm.
Eftersom du hela tiden hade ett dödshot hängande över dig. Han försökte livnära sig som porträttmålare.
Hur var han som målare?
Väldigt skicklig.
Mm. Har du kvar?
Jag har en del kvar. Han var väldigt skicklig. Men så fick han ett erbjudande när min syster kom. Och plötsligt var det två. Det var liksom en familj att försörja. Så fick han ett erbjudande om att bli fast anställd som teckningslärare i Södertälje, Vi bodde först på Lidingö, ett av de där höghusen man ser precis när man kommer över Lidingöbron vid Torsviksvängen. Men då fick han ett erbjudande att bli fast anställd med en fast månadslön, och då flyttade vi till Södertälje.
Mm.
Sen så småningom slutade han som teckningslärare när han inte längre behövde försörja en familj, och så blev han keramiker och hade ett krukmakeri på Tore Kjellberget i Södertälje.
Mm.
Sen dog min mamma, ung får man säga. Hon var 50 år.
Varför det?
Av cancer. Okay.
Mm.
Cancer överallt skulle jag påstå.
Mm.
Och då gick det ganska snabbt nerför och utför med min pappa.
Okay.
Jag tror att han la av. Han sörjde väl ihjäl sig på något sätt. Med hjälp av alkohol.
Mm. Hur är det där liksom, om man har växt upp med någon som dricker för mycket, hur har det påverkat ditt förhållande till alkohol?
Mitt förhållande till alkohol har varit ganska schysst, tycker jag. Jag har inte blivit alkoholiserad. Sen i och med att jag fick besvär med, jag märkte plötsligt för 2-3 år sedan. Så märkte jag, vi var i Helsingborg, Lena, min fru och jag, och spelade på Helsingborgs stadsteater. Så hade vi en buss vi kunde åka med till teatern. Och ibland såg vi den komma. Och då skulle vi springa, så märkte jag, jag vet inte vad det är som händer, jag kan inte springa. Sen började jag märka att jag fick problem med att gå. Och då tänkte jag, vad är det för fel på mig? Och då talade jag med en läkare om det som sa att, men för säkerhets skull så gör vi en neurologisk undersökning. Vilket jag gjorde, och det visade sig att det var inget fel. Jag gick igenom hjärnröntgen och allting. Men när jag skulle göra det så visste jag så här, nu kommer alla läkare och fråga, röker du? Då kan jag svara, nej, jag snusar, men jag röker inte. Jag har rökt, men det var väldigt länge sedan jag slutade. Dricker du? Ja, det gör jag. Hur mycket dricker du? Och vad man än säger då så är det alltid för mycket, va? Mm. Så då tänkte jag så här, nej men jag dricker ingenting. Så kan jag svara nej på bägge frågorna, så är det ett problem som är avklarat.
Mm.
Så att nu har jag under några år faktiskt inte druckit någonting.
Mm-hmm. Mm.
Jag har aldrig varit alkoholiserad, men jag har naturligtvis enligt Socialstyrelse, enligt alla normer, så har jag nog druckit lite för mycket vin. Därför att jag har gillat vin, jag trivs med det. Jag tycker att det är ett underbart psykofarmaka som får en att lugna ner sig. Men nu har jag klippt helt, så nu dricker jag alkoholfri öl.
Ja, också
till fotbollen.
Gott. Mm, också gott. Men hur har det varit då? Har det varit en omställning?
Nej, det var hur enkelt som helst. Ja, jag vet inte vad jag ska jämföra med, men det var ingen omställning, ingen abstinens, inga problem. Jag har inte behövt gå på några AA-möten eller någonting sånt,
nej.
Utan det var nej, det var bara, nej, jag dricker inte.
Men det kan ju vara en, jag tänker mig, nu sitter du mitt emot en kille som har både varit på och av vagnen och testat möten och testat medicin och fan och hans moster för att få ordning på drickandet. Och nu dricker inte jag heller av hälsoskäl,
nej,
så att säga.
Nej.
Men det jag tyckte kanske var lite krångligt, fast jag var ju betydligt yngre än du när jag tog det beslutet att jag skulle vara nykter.
Mm.
Över tid liksom. Mm. Det var ju det sociala, för att det var liksom så jag hade umgåtts.
Ja.
Men du...
Jag tycker inte att det har påverkat det sociala, därför att i dagens läge verkar det vara fullt accepterat på något sätt att man säger jag dricker inte. Så att jag tar något alkoholfritt i maten.
Mm.
Alkoholfri öl, eller som det faktiskt finns i dagens läge, väldigt goda alkoholfria viner.
Mm.
Vi var på Mallorca i somras för första gången på 3 år, med och med att vi inte har kunnat åka på grund av pandemin. Vi åker till Mallorca Sen många år åker vi varje år till Mallorca.
Just det, ni har haft hus där men sålt det.
Ja, vi hade en lägenhet där men den har vi sålt. Men vi återvänder till samma stad därför att vi tycker så otroligt mycket om den. Mm. Nordöstra Mallorca, den heter Puerto de Poyensa. Och då tänkte jag, hur är det med det sociala där då? Därför att det är väldigt gott med en öl efter att man har badat och duschat och sitter på terrassen. Det är inga problem. Det är väldigt ofta, väldigt vanligt att man tar en San Miguel sin alkohol.
Mm, just det. Den är fin du.
Ja, den är jättefin. Ja. Estrella har också en alldeles utmärkt 0,0. Mm. Så att jag har inte haft vare sig privata eller sociala problem det här med att klippa med alkohol. Det har gått förvånansvärt lätt.
Mm. Och hur
sen kan jag tänka så här att innan jag dör, när det nu sker, innan jag dör så skulle jag vilja dricka ett glas fylligt argentinskt rött vin igen.
Okej.
Okay. Där kan jag ha en sån här liten längtan. Men det är inget som besvärar mig på något sätt eller är något som jag går och drömmer om varje dag.
Nej, jag fattar. Och hur gick det hos läkaren sen då?
Sen gick det väldigt bra hos läkaren därför att han tyckte det var väldigt bra att jag inte drack därför att han sa att i och med att jag har det här neuropatiska problemet i en fot så gör ju alkohol inte en sån sak bättre.
Mm, nu hoppade du hela det i historien dock.
Ja, alltså de kollade allt. Jag gick igenom neurologisk undersökning. Jag gick igenom hjärnröntgen. Det visade sig att jag var fullt normal. Jag har inte haft någon blödning. Jag har bra benstyrka och var fysiskt väldigt alert för min ålder. Ja, herregud, jag har inte riktigt begripit ännu, men jag fyllde ju 70 i december. Mm. Men jag har det här problemet med en fot som inte lyder mig. Och det innebär att man får någonting också som heter ataxi, alltså nervkopplingen mellan foten och hjärnan är lite som en hackande mobil. Mm. Och det går jag nu på träning för på någonting som heter Neurocampus. För att träna mig i att gå ordentligt. Men det är lite skyddad verkstad. Därför att där går det väldigt, väldigt bra. Där är jag helt, vill jag på att säga, normal. Det är ute i verkligheten där det hela tiden finns hinder. Gatstenar som inte ligger som de ska. Snö som det kan bli ibland. Det skapar en oro och den oron är oftast större än vad det egentligen är motiverat. Och så blir det en ond cirkel och så blir man osäker. Va?
Mm.
Det är vad jag dras med för tillfället. Men då sa ju den här neurologen att så länge du känner så så är det ju onödigt att fylla på med alkohol. För det kan göra saken värre.
Mm.
Så jag fick beröm.
Ja. Ja, alkohol är ju inte... Det är liksom ingen genväg till bättre balans, tror jag.
Nej, jag tror inte det.
Jag fick ju hjälpa till här lite och leda dig med kryckan genom Gamla stan. Förlåt för det. Det är inte jag som har bestämt att det är trafikförbud i Gamla stan, vilket väl i och för sig är bra.
Det är väl i och för sig alldeles utmärkt.
Ja.
Men det var, jag kan inte Gamla stan så bra, så jag tycker det är svårt att hitta.
Ja, det är svårt att hitta. Men med det sagt, alltså kommer foten att bli hyfsat normal?
Det är målet i alla fall, att den kommer att bli hyfsat normal. Det här är ju en slags degenerationsåkomma. Jag skulle inte vilja kalla det sjukdom. Så att helt bra lär jag väl kanske aldrig bli, men bättre och säkrare, det är ju liksom målet.
Mm. Men du sa på vägen hit att det var som att foten hade dött.
Ja, den har lite dött. Det är lite som att gå på bröd, om du förstår vad jag menar. Att den har väldigt dålig känsel och dålig blodgenomströmning, så att säga.
Wow.
Och när jag liksom kom fram till det så har det visat sig att jag har pratat med flera personer, bland annat kollegor, som har drabbats av samma sak.
Åh fan. Men att du ska få tillbaka känseln till fullo, det kommer inte hända, utan du får jobba runt det.
Jag får jobba runt det och försöka styra mitt gående så gott det går ändå.
Mm. Jag fattar. Du måste ju ställa till det som fan när du ska filma och så, eller?
Ja, det gör det, men det löser sig, plus att då är jag också lite mer en annan person. Då kan jag liksom förtränga det och glömma bort det. Plus att i film så kan man ju också fuska. Man kan göra en antydan till att man reser sig för att gå till ett ställe. Och sen är man på det stället. För promenaden klipps ofta ändå bort. Mm. Den är inte så intressant, så att säga.
Nej, men som jag minns det, nu var det några veckor sedan jag såg En dag ska allt... Va, det är så jävla krånglig titel.
Ja, det är krånglig titel. En dag ska allt det här bli ditt.
Vad kallade ni den för internt?
Nej, en dag.
Ja, okej. Okay. Som jag minns det så var det ändå lite gåscener i skog och sådär för dig.
Och det gick... Det gick bra, därför att det var ändå så jävla huppelibuppigt på marken. Så alla gick som jag.
Okay.
Så att vi satt i samma båt.
Ja, jag fattar.
Nu tar jag en snus.
Ja, det gör du rätt i. Du, jag funderade också på en grej med dig. Det här med att det är så himla mycket teater för dig. Jag tänker mig... Ville du till filmen? Eller?
Nej, det blev bara så. Mm. Alltså på den tiden när jag gick på scenskolan och höll på med Skånska teatern så existerade inget annat än teater. Mm. Man gick ju väldigt ofta på bio. Då fanns det ju inte där allt som finns nu med alla dessa strömningstjänster. Jag vet inte hur många kanaler vi har hemma. Vi tittar ju på tv-serier och filmer hela tiden hemma. Men det fanns det ju inte då, man gick på bio, men det fanns inte i tankevärlden. Mm. Utan det kom något erbjudande någon gång och sen var på den vägen ner.
Varför, eller vad var det som gick på bio på den tiden? Alltså det här är ju, alltså hur mådde svensk film och tv när du var 35?
Ja, det var inte särskilt mycket alltså. Det var inte så mycket att titta på som jag minns. Men jag minns att jag även som väldigt ung i Södertälje så gick jag... Vi var ett gäng som hängde ihop. Vi gick på Södertälje filmklubb och såg alltså lite udda filmer. Jag menar Louis Buñuel och japanska filmer och sånt. Mm. Och jag tittade ju på allt vad Ingmar Bergman hade gjort. Mm. Och vissa filmer satte sig verkligen i kropp och själ. Framförallt kommer jag ihåg när jag var ensam på biografen i Södertälje och såg Vargtimmen. Och den skakade om mig rejält utan att jag egentligen fattade den.
Okay.
Den var för ung tror jag för att se den, men den skakade om mig rejält.
Var tycker du man ska börja med Bergman?
Var?
Ja, vad ska man se först?
Först tror jag man ska se Fanny och Alexander.
Ja, du tycker det.
Sen, eller en annan film som är, för att uttrycka mig väldigt enkelt, jävligt häftig. Det märkte jag på vår son när han var ganska liten. Det är Sjunde inseglet. Mm. Det är en fantastisk film. Mm. Den kan man se.
Mm. Och hur,
sen kan man gå in på de här... kammarspelsdramen av varje timme så som i en spegel och sånt. Men de kan man ta lite senare tycker jag. Mm.
Hur funkar det här? Är jag nyfiken på. Om du då är... vi antar att du är 35. Vilket är året då? 87?
Någonting sånt.
88.
Ja. Då kom jag till...
Just det,
däromkring kom jag till Stadsteatern i Stockholm.
Mm. Och gör din första filmroll 87, va?
Någonting sånt.
Ja. Men om vi backar bandet så att du inte har varit, om du inte har filmat, är det liksom, hur funkar bara du som person? Hur plockar man från andra skådisar? Jag fattar inte riktigt det.
Nej, det fattar inte jag heller. Man gör det. Det sker på något undermedvetet sätt.
Okej. Okay.
Det är, jag menar, väldigt stor del av det här med skådespeleri sker på ett undermedvetet plan som du inte kan... Du kan inte göra det. Alltså, det är inte vetenskap.
Mm.
Det finns väldigt mycket jag inte kan förklara. Jag brukar säga att varenda roll du gör så hämtar du alltid någonting ur dig själv. Och det stämmer, men vad det är och på vilket sätt det sker, det vet jag egentligen inte. Jag kan se i efterhand att jo, jag kan ha bitar av mig själv i Sunes pappa, den här enorma kärleken till familjen och viljan att familjen ska ha det bra och så vidare. Men det är ju bara en del av det hela, så att säga.
Jag visste inte det, jag är ju för gammal för TikTok tycker jag, men du har ju blivit ett TikTok-fenomen.
Jaha, det visste inte jag, för jag håller inte på med sociala medier.
Nej, exakt. Men du har varit det i alla fall.
Vad är TikTok-fenomen?
Ja, att du har varit viral, tror jag, framförallt inför jul med en knäckkokarscen.
Okej. Ja, där ser du.
Ni skulle vara tysta, bad jag vänligt om! Nej, tack. Det var snällt. Nej, utan bara gå tillbaka till bordet och sätt dig med de andra så löser jag det här.
Ja, nu ska vi se.
Ja, men det här med att börja filma.
Ja, just det.
Det är, att filma är ju, det är faktiskt någonting helt annat än att spela teater. Därför att du får använda helt andra delar av dig, så att säga. Det är, på scenen måste du ju så att säga göra allting själv. För det första så arbetar du ju från A till Ö. Du arbetar ju liksom logiskt med en pjäs från början till slutet. I en film kan du ju hoppa mellan olika scener. Jag minns att ett av de första filmjobben som jag gjorde, ett av de första, det var just i Lars Molins tv-serie Tre kärlekar. Och där gjorde jag på en dag den allra första scenen som rollen gör när han söker arbete och den allra sista. Och däremellan ligger en skilsmässa, misshandel och en massa saker på samma dag. Det var bara lunch emellan. Då fick jag lära mig något nytt. Men väldigt mycket energi ligger ju i kameran och du får överlämna dig åt kamerans arbete på ett helt annat sätt än vad du kan göra på teater.
Det där tycker jag är intressant, för jag skulle vilja prata lite med dig om det. Egentligen är det dumt att fråga dig om det eftersom du är du. Men om jag ändå skulle tvinga dig att försöka svara på frågan vad det är som gör att du funkar. Du har ju liksom gjort, alltså jag orkar inte ens räkna hur många filmer du har gjort.
Nej.
Men vad är det du har som fungerar?
Ja, nu blev det tyst i radion här. Ja, du. Jag har väl någon slags inlevelseförmåga i rollen som på något sätt går ut i blicken, antar jag. Jag antar att det är så. Jag vet faktiskt inte. Det är ju så här att varje gång man får ett erbjudande om att vara med i någonting. Just nu håller jag på till exempel och filmar i en komediserie för Netflix som heter Tore. Som är skriven av William Spets som också spelar huvudrollen. Varje gång du får ett erbjudande, nu passar på att göra lite reklamer. Så blir du jätteglad, stolt och faktiskt lite förvånad. Därför att jag har ju väldigt svårt, alltså väldigt svårt att se mig själv på film om det inte har gått en ganska lång tid, så att jag har fått en ordentlig distans till inspelningssituationen. Därför att ser den för tätt, vilket jag nu måste göra på söndag på Göteborgs filmfestival, då är alltid risken att man ser sig själv. Jag vet om de intentioner jag hade varje scen, men jag vet ju inte om det går fram. Och runt omkring mig ser jag en massa människor som är störtbegåvade och till och med ganska vackra. Och mitt i alltihop så går jag och jag undrar ofta varför fick jag den här rollen. Så att det är ett glapp där. Jag vet inte varför jag får de där rollerna. Men jag är otroligt glad att jag får dem. Men så allmänt och luddigt måste jag faktiskt svara dig.
Men det måste ju någonstans ha att göra med, tänker jag, att du då i alla de här, ja, men typ 100 filmerna som du har gjort, har, eller tv-produktionerna, skitsamma, att du har varit trovärdig, tänker jag.
Ja, på något sätt har jag väl hittat någon slags närvaro i situationen, närvaro i min medspelare och närvaro i rollen. Men hur det riktigt går till, det kan jag inte säga faktiskt.
Känner du, eller vet du mer i, om jag nu skulle tvinga dig alla dina jobb så här långt, vet du mer i att du har gjort dåligt ifrån dig någon gång?
Nej, det kan jag inte säga, men på vägen har det ju varit många dåliga tagningar där man själv känner att jag måste ta om det här, för det här skorrade falskt i mina öron och i min själ själv. Men jag vet inte om något slutresultat jag skäms för. Sen finns det alltid scener där man tycker att det här kunde ha gjorts bättre.
Okej.
Jag är enormt självkritisk och det är jobbigt, men det är ganska nyttigt. Jag tror att den dagen du slår dig till ro och börjar njuta av det du själv gör, då är du illa ute alltså.
Men om det då finns en enstaka scen där som inte är bra, är det ditt fel då?
Ja, det vore ju väldigt lätt att skylla på regissören, men det är mitt och regissörens fel.
Okay.
Vi delar på det, tycker jag.
För det är ju någonstans, jag menar, ditt jobb är ju att liksom framföra en replik på bästa möjliga sätt,
ja,
så att säga.
Ja.
Men slutresultatet har du ju inte.
Nej, det har man ju ingen koll på. Där har man ju mer koll när man håller på med teater.
Exakt.
Därför att du är delaktig i helheten. Mm. Här vet du ju faktiskt inte hur slutresultatet ser ut. Och det gör ju väldigt ont när man ser att den biten är bortklippt. Och då, vad tror du? Du tror alltid att det beror på att det var dåligt. Sen kan alla säga att det berodde på att vi var tvungna att vara effektivare där och historien måste rulla framåt. Ja, tänker du. Men det är inte det som gnager. Det gnager alltid en form av självkritik. Det höll inte.
Det låter... ju, eller har du haft kul på jobbet också?
Jag har väldigt kul på jobbet.
Okay. Ja.
Så att jag menar, när väl klappan är slagen eller när ridån går upp, då måste du ju ha ett självförtroende i situationen. Det är efter kvalen kommer. Men när jag håller på har jag väldigt roligt.
Brister i min research här eventuellt, men har du skrivit, har du regisserat?
Nej, jag har regisserat teater en gång i tiden, men jag slutade med det därför att jag upplevde att jag saknade det som en regissör måste ha, och det är tålamod.
Mm-hmm.
Man måste ha tålamod och veta att nu befinner sig den här skådespelaren i den och den delen av processen, och det måste få ta sin tid. Jag blev för otålig och tyckte bara att gör som jag säger, för fan. Och då är man ingen bra regissör.
Mm.
Jag har inte skrivit.
Nej.
Jag har inte skrivit själv. Så att jag har bara fått mig tilldelade roller.
Aldrig varit sugen på att skriva själv heller?
Nej.
Nej,
det har jag inte.
Har du målat?
Nej, jag är väldigt obegåvad. Jag kommer ihåg, det är ett sånt här väldigt påtagligt minne, som inte är en efterkonstruktion utan sant. Jag kommer ihåg väldigt tidigt, det kanske var i andra, tredje klass eller sådär, så hade vi fått i uppgift att vi skulle med kritor rita en stenåldersby. Och så märker jag att någon kommer bakom mig, och det är min pappa som vill kolla om något konstnärligt frö har landat i pojken. Och så minns jag att min pappa frågade mig: Peter, vad har gräs för färg? Ja, grönt, så jag. För det visste man ju. Gräs är grönt. Då hade jag målat lila gräs. Mm. Så jag fick gå igenom ett färgblindstest. Och jag klarade ju nästan ingenting.
Aha,
okay. Så jag var färgblind.
Ja, all right.
Vilket jag fortfarande är. Så att köper jag kläder som inte är svarta eller vita, då måste jag ha min fru med mig. För jag kan inte fixa kombinationerna så jag ser vettig ut.
Oh, wow.
Så att den delen av konstnärligheten, den tog min pappa. Det blev skådespeleri istället.
Mm. Du, alltså, vad ser du istället då? Alltså...
Nej, men jag ser ju färger, men jag kan ju inte... Jag menar, jag har ju inte plockat ett lingon eller ett blåbär i hela min barndom. Därför att jag ser dem ju inte. De flyter ihop med allt det gröna.
Okay.
Eller lila.
Ja. Men vad är det för färg på min t-shirt?
Den är väl ganska tydligt röd, ja, tycker jag.
Och den här tröjan?
Ja, det är svårbestämt.
Tycker du det?
Den är lite... Det är väl något åt det gul?
Den är otroligt gul. Alltså,
så är den det?
Ja, ja. Den är så gul så att...
Ja, jag är väldigt vag alltså, ja, när det gäller färger.
Fan vad spännande.
Ja.
Har det här ställt till dig för dig i jobbet?
Nej, det har det faktiskt inte gjort.
Nej, du är inte kostymör.
Nej, jag är inte kostymör. Det ska jag aldrig kunna bli heller. Men... Nej, så jag kunde inte bli jaktpilot, jag kunde inte bli lokförare och sådär. Då måste du ha perfekt färgseende.
Men det var...
Det hade jag ingen ambition att bli heller.
Nej, jag misstänkte det. Du, jag tänker mig att när du då tackar jag till att jobba med William Spets eller med Andreas Öhman. Måste det finnas någonting nytt för dig att göra där?
Ja, helst. Och det gör det verkligen i bägge de här två fallen. Jag menar, det är ju så fantastiskt med det här yrket, skådespeleri, framförallt med film, att du får vara, du får se miljöer som du kanske annars aldrig skulle ha sett eller kommit i kontakt med. Du får utöva yrken på låtsas naturligtvis, om du inte haft en tanke på att syssla med. Jag menar, i en dag ska allt det här bli ditt, så sköter jag. Och det gjorde jag faktiskt på riktigt. Jag fick lära mig knappar, sköter jag en hel såg.
Mm, just det.
I William Spets kommer jag att framträda i en scen som drag queen. Det har jag aldrig gjort, det är väldigt spännande.
Mm.
De första samtalen jag hade med Andreas Öhman, så blev jag väldigt nyfiken på den här rollen och på hela sammanhanget. Och likadant med William Spets historia, om Tore. Det måste ju vara någon liten sak som du krokar fast för och säger, det här känns som en utmaning, det här känns som någonting som jag absolut inte kan göra på någon slags rutin eller någonting sånt där, vilket jag aldrig tycker att man ska göra, men att man hela tiden känner, det här låter väldigt svårt, därför är det kul.
Mm. Och i Andreas fallet var det, vad då?
Att vara högt upp i Norrland, i Älvsbyn, i Kramfors. Att få spela en person som verkligen är icke-urban, utan lever för sin skog och tänker på ett helt annat sätt än jag som stadsmänniska gör.
Mm. Och... Sköta en såg då?
Sköta en såg till exempel. Fälla ett träd.
Mm. En aspekt av... Nu ska du ju då gissningsvis... Du kanske redan har ramlat in några recensioner på nya filmen.
Men jag har det faktiskt inte gjort, så att jag har inte en aning om hur det kommer att gå. Det ska bli väldigt spännande.
Okej. Okay. Men hur är du med det där med recensioner? Du har blivit recenserad över hela halva ditt liv liksom.
Ja. Får man en väldigt negativ recension, så sätter det sig. Jag blir väldigt påverkad. Det är väldigt många människor som säger att de läser aldrig recensioner. Jag vet inte om jag riktigt tror på det.
Mm.
På något sätt får du ändå alltid reda på hur det har gått, va? Jag menar, kommer du till teatern dagen efter en premiär och inte har läst tidningarna och alla säger hej, hur är det? Då anar du ju att det har gått åt pipan på något sätt.
Mm.
Får du en positiv recension, alltså du kan försöka med dåliga recensioner och bara säga, ja, men det är bara en människa som tycker det, andra tycker säkert om det, men det sätter sig ändå naturligtvis.
Mm.
Därför att i och med att jag är mitt eget arbetsredskap, jag har inget yttre arbetsredskap, jag har inte en såg i handen eller någonting sånt som jag... Som en snickare har eller en läkare har eller någonting sånt där. Det är så, jag och min kropp är mitt eget arbetsredskap, så blir recensionen naturligtvis väldigt personlig.
Mm.
Och är den positiv, så reagerar jag naturligtvis väldigt positivt och blir väldigt glad och tacksam.
Mm. Men vad det nu blir, 40 år i branschen.
Nästan 50 faktiskt.
Får man inte tjockare hud med åren?
Inte jag i alla fall.
Nej.
Snarare blir självkritiken och kraven på dig själv blir högre, eftersom du vet hur svårt det är. Och jag upplever att jag blir skörare.
Mm.
Faktiskt.
Mm.
sprödare i attityden.
Är du bättre på ditt jobb nu än du var tidigare?
Jag tror det. Jag tror det. Eftersom jag vet mer om det så tror jag att jag är bättre på mitt jobb nu än vad jag var när jag var 25.
Mm. Blir det lättare?
Nej, det blir svårare.
Okej.
På ett sätt blir det svårare, på ett sätt blir det lättare. Därför att när du kommer till en filminspelning så vet du väldigt många parametrar som gäller. Du är alltid tekniska, alltid knepiga och sånt. Det kan du bättre, men själva yrket skådespeleri tycker jag blir svårare och därmed också mer lustfyllt.
Mm.
Det blir väldigt mycket mer utmanande än vad det var tidigare.
Mm.
När jag var 25 var det ganska lätt.
Ja, du sa någonstans att du, direkt med att du tittade på ett manus och satt det.
Ja, nu måste jag ju också med ålderns rätt naturligtvis plugga texten intensivare. Det tar ju längre tid i huvudet.
Men har du någon metod? Går du, ja, nu vet jag ju, du har lite svårt att gå. Men är det ett vankande med manus?
Ja, det är det. Liksom? Det är ett vankande med manus och ett sittande koncentrerat med handen över att försöka få in texten så att den blir självklar för dig. Det är ju det som är processen. Det är inte bara att lära sig utantill. Den ska ju bli så självklar att du säger till dig själv till slut: det här är det enda jag kan säga.
Mm.
Det här är det enda som kan sägas i den här situationen. Det är dit du ska. Och den processen tar numera lite längre tid tycker jag.
Tror du att din hjärna har alla repliker kvar där inne någonstans?
Du menar från vad jag gjort tidigare?
Ja, precis.
Nej, det Nej. Tror jag inte. Vissa saker har satt sig som man märker. Jag gjorde för 10 år sedan spelade jag en av rollerna i Harold Pinters Ingemansland. Som är en fantastisk text och helvetisk svår läxa att lära sig. Ibland slängde man manuset i golvet och skrek upp till himlen: vad gör du med oss, Harold Pinter? Men när den väl satt, det var underbart att uppleva. Och mycket av den texten finns fortfarande kvar.
Mm.
Därför att den är så musikalisk också.
Låt höra.
Ja, till exempel, nu vaknar minnet. Det är en sån här sak som vi säger, Lena och jag, till varandra. När vi har missat någonting och sen, ja just det, så var det. Ja, nu vaknar minnet. Det är en sån här replik.
Jag förstår.
Från den pjäsen som den lever kvar i oss liksom.
Mm. Du, nu har vi suttit här i drygt en timme.
Ja.
Vet du hur många gånger Beck har kommit upp?
Du har inte nämnt Beck.
Inte du heller.
Nej.
Och då tänker jag så här, säger det något om något?
Nej, jag vet inte vad det skulle säga. Jag har levt med Beck i 50 filmer.
Mm.
50 filmer har vi faktiskt gjort. Det är något slags rekord, samma figur. Det har varit otroligt, otroligt fascinerande att försöka gestalta den där kriminalkommissarien genom åren. Nej, jag vet inte. Det får nästan du säga om det betyder något.
Nej, men jag funderar på, för att jag var bara nyfiken om det liksom... För jag hade inte jättemånga frågor. Jag har sett otroligt mycket Beck-film inför det här mötet.
Mm.
Och så läste jag nu recensionerna kring den senaste. Och så är det sådär, ja men Peter Haber är ju Peter Haber. Mm. Alltså det är som att du behöver inte recenseras för att det är självspelande piano nästan.
Mm.
Och det är väl kanske bra.
Ja, men nu är det inte ett självspelande piano därför att även när det gäller de filmerna måste du vara lika förberedd och lika noggrann som om det var första dagen när du sitter framför en kamera, för annars blir det ingenting. Det kan inte heller gå på en rutin och att man lutar sig tillbaka och säger: det har ju gått bra hittills, så att det kostar ingenting.
Mm.
Det kostar skitmycket att göra. Och så länge jag är intresserad och mina kollegor är intresserade av de här rollfigurerna och av historien, så kan det i bästa fall intressera en publik också.
Mm.
Blir vi likgiltiga, blir publiken likgiltig, tror jag.
Jag tror det självspelande pianot i det här fallet syftar på oss som tittar. Vi behöver inte vara oroliga.
Nej, det kanske är, och det är vi bra.
Ja. Du, apropå Beck, så skrev din gamla kollega Persbrandt en bok för några år sedan. Så, ja. Där han beskriver dig inte så positiva ordalag.
Mycket av det där är faktiskt inte sant.
Okay.
Och det där är ingenting som jag känner att jag egentligen vill gå in på.
Nej, jag fattar.
Det skulle jag kunna prata om, men det kommer bara att bli bråk i kvällstidningarna, upplever jag. Så att, men mycket av det faktiskt stämmer inte.
Okej. Okay. Mm, men då kan vi lämna det där. Men jag funderar på just för om vi bortser från just honom då, men när du pratade om hur du såg på yrket med, liksom i ett tänkt scenario då inför din dotter, så var det så här, ja men du, det du tackar ja till är att valsa runt i kvällstidningar så att säga. Själva skriverierna, är det liksom, ser du det som baksidan? Är det här baksidan av ditt yrke?
Ja, det är inte en baksida, men det är något som följer med. Det var liksom aldrig syftet. Syftet har liksom aldrig varit för mig att bli känd eller någonting sånt där. Det är något som kommer med det hela. Så fort du är i en tv-apparat så blir du känd. Mm. För du kommer hem till folk. Till en apparat som visar Rapport, Sportnytt och en Beck-film. Alltså allting mixas ihop till någon slags verklighet på något sätt. Va? Mm. Det har ju hänt mig att folk har så att säga tilltalat mig som Martin Beck i olika syften. Alltså när man säger, har lust bara att ropa, det är bara på låtsas. Va? Mm.
Men skulle du säga att du har lidit av ditt kändisskap?
Nej, ibland kan det väl vara lite övermäktigt, men jag kan inte säga att jag har lidit av det, inte. Det vanliga är att folk är positiva och tacksamma. Ibland kan det bli lite väl påfrestande, därför att varje dag har man inte lust av att, är man inte så jävla social så att säga.
Mm. Men är du en blyg person?
Ja. Jag känner när jag tittade på Guldbaggegalan igår, inte hela, jag såg bitar av det. Och jag känner mig, jag ser ju en massa kollegor och så här, jag känner mig väldigt, och det kan låta koketterande, men det menar jag inte. Jag känner mig väldigt främmande inför den här världen. Med röda mattan och man är uppklädd och så vidare. Jag är ju väldigt bekväm hemma alltså.
Mm.
Hemma med en god bok. Vi läser väldigt mycket. Alltså där mår jag faktiskt bäst.
Vad läser du just nu?
Ja, just nu så, jag har precis avslutat Claes Östergrens senaste bok, Sådan trygghet aldrig fanns. Nu läser jag för första gången i mitt liv en bok av Jens Lapidus.
Mm.
Som är ganska intressant. Den heter Mr. 1. Därför att den ger en inblick i den här fasansfulla situationen som Sverige i stor allmänhet och Stockholm i synnerhet verkar vara med gängkrigen.
Mm.
Så den är ganska givande. Den ger mig rätt mycket.
Mm.
Jag har aldrig läst något av honom tidigare, men jag fick den i present, i födelsedagspresent, så jag tänkte jag måste läsa den.
Mm. Grattis i efterskott, om jag inte sa det förut. Vad har du för planer framåt?
Efter Tore vet jag ingenting.
Okay.
Faktiskt inte. Det skulle jag säga om jag visste någonting. Jag har inga planer framåt.
Mm.
En plan som vi har, det är att någon gång nästa höst eller kanske i januari åka utomlands en lite längre tid. För att den här månaden, januari, denna oxmånad, den är rätt tärande. Jag tycker att den här bristen på ljus blir svårare och svårare med åren.
Mm. Ja, det har varit en sällsynt grå vinter i Stockholm.
Ja, väldigt få soltimmar. Och det hjälper den inte med energin riktigt, tycker jag.
Och i skrivande stund så vet vi inte ifall du gör något mer Beck.
Det vet vi faktiskt inte. Nej. Det talas om det, och i sådana fall skulle vi göra det 2024. Men det är inte bestämt faktiskt.
Jag förstår. Du, jag tror att du har svarat på alla mina frågor. Du, stort tack för att du tog dig tid.
Tack själv. Tack så mycket.
Ja,
Yes, en dag kommer allt det här bli ditt. Har premiär den 3 februari. En fin och egensinnig film med storheter som Karin Frans Körlöf, Susanne Reuter, Liv Mjönes, Mattias Fransson och Filip Berg vid sidan av just Peter Haber. Producent för Värvet, Ninni Westin, Plattform, Kolon, Acast. Programledare med mera är jag, Kristoffer Triumf. Vi hörs om max en vecka eller när du vill. Ha det otroligt till dess. Hej!
Följande budskap riktar sig till dig över 25 år. Värvet kommer nämligen till dig i samarbete med Peroni. Och dels Peroni i största allmänhet, dels Peroni Nastro Azzurro 0,0%. Det helt alkoholfria ölet som, om du frågar mig, lyfter inte bara exempelvis en måltid utan en hel livskvalitet. Det är ingen slump att det här bryggeriet hållit på sedan mitten av 1800-talet om man säger så. Det handlar om passion, bra råvaror och stilmedvetenhet. Och apropå stil, nu finns även nya Peroni Nastro Azzurro Stile Capri, ett öl som är inspirerat då av den fantastiska ön Capri och vars smak är minst lika krispig och uppfriskande som övriga Peroni-familjen. Och Stockholm, lyssna nu, för just nu har House of Peroni intagit musikaliska här i huvudstaden. Det är en serie intima konserter med extremt intressanta artister. Ja, det här vill du bara inte missa om du uppskattar det goda i livet. Och som körsbär på toppen finns det också ett ljuvligt lanseringsevent för Stile Capri den 25 april, och allt det här hittar du mer info om på houseofperoni.eu. houseofperoni.eu alltså. Och kom ihåg att dricka ansvarsfullt om du konsumerar alkohol. Tack, Peroni.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.